Hej och välkomna till den här podden från Humanistiska och Teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Jag heter Martin Degrell. Forskningsförmedling är viktigt. Det slår den humanistiska tankesmedjan Humtank fast i en ny rapport som heter Forskningsförmedling, en humanistisk paradgren. Och jag har en av rapportens författare, Lovisa Brännstedt, med mig här i studion. Välkommen.
Tack så mycket.
Forskare i antikens kultur och samhällsliv och då Lunds universitets representant i Humtank, eller så man ska uttrycka det.
Så är det absolut, och också en av två verksamhetsledare för Humtank.
Så är det. Och så har vi även Björn Lundberg här, som är historiker. Välkommen.
Tack så mycket.
Som är här som någon som ett exempel på någon som håller på med just forskningsförmedling. Som sagt, Humtank slår ju fast då i den här rapporten att alla tycks överens om att det här är ett väldigt viktigt område, det här med forskningsförmedling, kunskapsförmedling. Men samtidigt så tycker jag att man ser att i rapporten och sådär att många forskare inom humaniora upplever att liksom förutsättningarna för att förmedla den här forskningen, som alla tycker är så bra att den ska komma ut, inte är särskilt gynnsamma. Och på vilket sätt då, undrar man ju då, Lovisa?
Ja, jag kan börja med att säga att vi grundar vår rapport i ganska hög utsträckning på en annan rapport från Stiftelsen Vetenskap och Allmänhet, som intervjuade 3000 forskare från olika fakulteter och forskningsfält. Och dels framkommer det att humanister faktiskt i särklass är bäst på forskningsförmedling. Alltså berätta om sin forskning för det omgivande samhället. 54% av de tillfrågade humanisterna hade ägnat sig åt någon slags förmedlingsverksamhet det senaste året. Siffrorna ligger på runt 20% om man tittar på medicin, teknik och så vidare. Det är därför vi lite då kaxigt kallar rapporten för forskningsförmedling en humanistisk paradgren. Men precis som du säger så finns det ju också upplevda hinder för att ägna sig åt forskningsförmedling. Många forskare svarar i den här studien då dels att man tycker att det finns ett ovisst meriteringsvärde kring forskningsförmedling. I hur hög utsträckning räknas det när man söker tjänster eller ansöker om befordran? På vilket sätt? Det finns ju något slags konsensus om hur man mäter vetenskaplig produktion, till exempel vad man tittar på, vad sakkunniga tittar på. Samma sak gäller undervisningsmeritering, men kring samverkan så är det lite mer luddigt. Och det skapar en osäkerhet och också kanske inte alltid ett självklart incitament att ägna sig åt det. Man kanske vet med sig att det är värt mer så att säga att skriva ytterligare en vetenskaplig artikel. Så det är det ena. Och det andra handlar om en tidsmässig aspekt, att man inte upplever sig ha tid. Det är väldigt sällan inskrivet i personalplaner, bemanningsplaner, så att ofta kanske man upplever att man lägger mer sin fritid på förmedling snarare än sin arbetstid.
Om vi börjar med det som då vi kallar samverkan, har synen på samverkan, jag tänker från finansiärers sida, från universitetets sida, har det förändrats någonting under åren?
Absolut, om vi tittar på högskolelagen till exempel, lite torrt exempel, men den är ändå talande tycker jag, att 1977 så skrev man in just förmedling i högskolelagen. Då handlade det mycket om att nå en breddad rekrytering till högskolevärlden, att också legitimera verksamheten. Sen 1997 så kommer samverkan in och förstås då en ganska snäv ekonomisk bemärkelse. Det handlar om att universiteten ska bidra till en ekonomisk tillväxt, till exempel en industriell tillväxt. Och det här skärps ytterligare 2009, då skrivs nytta explicit in. Och samtidigt så har man tonat ner vikten av just förmedling av forskning. Och med förmedling, det kan ju vara allt ifrån att man håller föredrag på skolor och bibliotek. Men det kan också vara att man ger sig in i den offentliga debatten. Det behöver inte bara vara en envägskommunikation så att säga, utan att också man ger sig in i ett samtal. Att det har nedvärderats, och det är ju synd tycker vi som en humanistisk tankesmedja, eftersom humanister är så starka just på det. Men frågan är om det kanske faktiskt håller på att ändra sig lite. Om vi tar de stora samhällsutmaningarna vi står inför, som väldigt ofta dyker upp i olika forskningspolitiska sammanhang, klimatkrisen, flyktingrörelser, krig, konflikter etc. Där behövs ju alla vetenskapsområden på något sätt. Och att det snarare handlar om att kunna möta de frågorna än en striktare ekonomisk tillväxt så att säga. Så det är det ena. Sen kan man ju säga att frågan är om det stora problemet just idag är att det inte produceras tillräckligt med forskning. Jag skulle säga att det kanske handlar om att mycket av den forskning som produceras, den kunskap som produceras, inte alltid når dit den är mest verksam. Så här är också förmedlingen viktig. Så att förhoppningsvis så kommer förmedlingen bli viktigare i framtiden. Jag tycker att man märker att flera finansiärer tydligare skriver ut det. VR och RI har en förväntan, till exempel Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, på att man faktiskt också ska ha en plan för hur ens forskning ska förmedlas.
Det verkar då enligt den rapporten, alltså det verkar som att det finns någon form av liksom rävsax här för en forskare. Att liksom, det är många humanister som du säger som faktiskt ägnar sig åt det här, forskningsförmedling. Och det är många som vill ägna mer tid åt det kanske. Men samtidigt så finns det sällan då formaliserat utrymme i tjänsterna för detta. Det är sällan formellt meriterande heller. Och då har jag en fråga till dig, Björn, som ju då har erfarenhet av det här. Hur löser man det då rent praktiskt när du har liksom en tjänst där, som i princip inte ger utrymme för att till exempel skriva i någon tidning eller förmedla på något sätt, men det ändå finns någon sorts vag förväntan om att du ska göra det?
Ja, hur löser man det? Jo, jag tänker att man kan se det på två olika sätt. Alltså att å ena sidan så är det precis som ni säger här, som ni är inne på, att det finns inte utrymme i ens liksom tjänst, man får inte betalt ofta så att säga för det, varken meriteringsmässigt eller faktiskt. Åtminstone inte på ett sådant sätt så att man kan försörja sig på det. Och det värderas inte meritmässigt. Men å andra sidan så har vi också ofta ett stort mått av frihet att disponera vår arbetstid. Och så att på ett sätt så finns det också möjlighet att göra den här typen av uppdrag, liksom om det går att få in på något sätt, om det går att prioritera. Så att jag har väl ändå upplevt att det har varit lite både och. Å ena sidan är det svårt att hinna med, det är svårt att tänka på det som ett karriärstrategiskt val och ägna sig åt det här. Men det är inte, å andra sidan är det inte så att ens chef förbjuder en att göra det, som det skulle kunna varit på en annan arbetsplats.
Så. Men rent praktiskt för dig, alltså sitter du på kvällar och helger och sådär och knäpper ihop på olika...
Ibland har det blivit så att jag försöker undvika att jobba kvällar och helger. Men det är klart att framförallt när det gäller kommunikation i de större i dagspressen till exempel, och den typen av mediala sammanhang, då är det ofta väldigt snabba bollar. Då är det inom 24 timmar man ska leverera någonting. Och det är klart, får man lägga andra arbetsuppgifter åt sidan, det är ju ofta ganska konkret så att man har någonting man har tänkt ägna sig åt, och ibland får man bara tacka nej, jag hinner inte det här. Och undantagsvis kanske att man just får sitta på kvällen och avsluta det. Men som sagt, jag försöker att undvika det för att det blir lätt gränslöst att arbeta på det sättet.
Det är väl ganska vanligt rätt generellt inom akademin att man låter liksom arbete och fritid glida ihop lite grann. Sådär.
Ja, och det finns skäl att vara lite försiktig med det.
Det finns ju exempel på forskare som är då väldigt synliga i media och så vidare. Vi har många som aldrig överhuvudtaget uttalar sig i någon press eller skriver någonting vid sidan om akademin. Lovisa, du var inne på det att liksom humanister ligger bra till generellt sett jämfört med övriga fakulteter. Men vad har samverkan för status? Det kanske ni kan svara på då som är liksom akademiker. Vad har det för status egentligen att vara väldigt aktiv så att säga?
Nu är ju både jag och Björn ägnar oss ganska mycket åt forskningsförmedling båda två. Så jag tycker naturligtvis också att det är jätteviktigt och någonting som kan förväntas ingå i vår verksamhet. Men det finns ju naturligtvis, tror jag, så många en rädsla för att bli lite för populär. Alltså att ens kollegor ska börja undra att ja, men lägger personen så här mycket tid på rent mediala saker, hur många konferenser åker han eller hon på, hur många publikationer ligger bakom. Den rädslan tror jag finns, och jag tror nog att den kanske finns hos humanister i lite större utsträckning än andra vetenskapliga fält. I samband med att vi skrev rapporten så läste vi en studie som heter Samverkans ovissa värde av Björn Hammarfelt. Han är docent i bibliotek och informationsvetenskap, och han har jämfört sakkunnigutlåtande mellan ämnena nationalekonomi och historia, vilken vikt samverkan har tillmätts och hur man har resonerat kring det. Och han har också genomfört intervjuer, och hans studie visar att den rädslan är större hos historiker, alltså rädslan för att bli lite för populär är större hos historiker än hos nationalekonomer. Så det här kanske är också någonting vi har lagt på oss själva lite grann. Sen tror jag att det kan också finnas de som kanske är lite obekväma inför formatet, för att ska man förmedla sin forskning, ibland kanske man måste förenkla, man kanske måste välja andra ord och begrepp framför de rent vetenskapliga, och att man då kan uppfattas som lite ytlig eller att man inte riktigt bottnar i det man håller på med. Det tror jag också är en rädsla som kan finnas hos vissa.
Och då kommentar här, Björn, angående som historiker.
Nej, men dels är det ju så förstås att om man ska ge sig ut utanför akademin, att i andra typer av mediala sammanhang, så finns det ju alltid en osäkerhet. För det är ett nytt format, det är andra villkor, andra regler som gäller. Och det blir lätt en ryggmärgsreflex att man säger, nej men det här är inte det jag vill hänga mig åt, för det här är liksom, det här känns läskigt helt enkelt. Och då kan man ibland, tycker jag, med ana att folk använder olika typer av försvarsmekanismer för att säga att det här är inte bra. Eller det här är inte liksom någonting som jag ska ägna mig åt. Men å andra sidan måste jag säga att jag själv har inte upplevt att människor har bedömt mig på något sätt mer negativt för att jag har ägnat mig åt den här typen av populärhistorisk förmedling. Utan det är nog snarare så att den här tidsmässiga aspekten, det är svårt att liksom ägna sig åt både en forskarkarriär och en förmedlingskarriär, om man får säga så. Och en del då kanske liksom, ja, man väljer spår helt enkelt. Och då lämnar man forskningen bakom sig, så är det klart att ja, då hamnar man lite utanför det sammanhanget. Och det är inte så konstigt egentligen. Så att, men det går ju att förena på olika sätt. Det är i alla fall min erfarenhet, även om det kan då tidsmässigt vara en utmaning. Så jag skulle nog säga att jag har inte någon sån liksom erfarenhet av att nej, folk liksom slutar heja på mig i korridoren ungefär för att jag ägnar mig åt det här, eller att jag inte blir inbjuden till andra vetenskapliga sammanhang. Det tycker jag inte.
Men i rapporten står det ju trots allt då att, jag citerar här, det är inte helt riskfritt att försöka försona sitt kall som expert med det som folkbildare. Och då tänker jag genast att här pratar vi om olika former av status på kunskap, status på fakta och förmedling och sånt här. Och jag föreställer mig också att man kanske kan, liksom, man speglar sig på något sätt i en kollega, och så tänker man så här, hur har den personen möjlighet att sitta och twittra hela dagarna? Så där, även om det är bra grejer som twittras, men hur går detta till? Och det måste ändå finnas, eller föreställer jag mig att det finns lite, kan finnas någon spänning där.
Ja, men det tror jag att det gör, just för att det är många som faktiskt svarar det i den här stora intervjustudien. Jag håller med Björn, jag har inte heller upplevt att jag har fått kritik, inte som jag är medveten om i vart fall, för att jag också ägnat mig åt förmedling. Men jag tror nog att det ibland kan liksom glunkas att ja, men vart, hur mycket ska man göra åt av varje, hur mycket ska man ägna sig åt vad man ska säga renodla vetenskaplig produktion, hur mycket populärvetenskap. För mig handlar det snarare om att lära sig olika genrer. Jag ser populärvetenskapen som en genre vid sidan av andra vetenskapliga genrer som man kan ägna sig åt. Men jag tror nog att den rädslan är reell hos vissa. Och apropå vad Björn sa, det här med vad man ska lägga sin tid på, så min erfarenhet är också att ger man sig väl ut och börjar ägna sig åt förmedling, och man kanske, ja, man håller föredrag, man spelar in poddar, man skriver i en tidning, då får man fler och fler förfrågningar, för helt plötsligt blir man ju en person som, ja, andra personer vet om, man kan fråga om, man kanske har levererat tidigare. Så det är ju också en avvägning, tycker jag, att får man fler och fler förfrågningar, så kanske man ännu mer behöver göra de här övervägningarna vad man ska lägga sin tid på. Jag vet inte vad du säger om det, Björn, som ju också har gjort, alltså du gör ju ett jättestort och viktigt arbete med din forskningsförmedling. Upplever du att du får fler förfrågningar och att det blir svårare att sålla i dem kanske?
Jo, men det är klart att under tiden som doktorand till exempel, och i början av min tid efter disputationen, så upplevde jag ju att det handlade mycket om att sätta igång bollar, försöka få bollar att rulla. Och nu, de senaste året eller två åren, så har det snarare varit så att jag börjat få tacka nej. Det blir helt enkelt för mycket i kalendern, och det är en ny erfarenhet för mig, och det antar jag har att göra med det här, just att en del av de sakerna man har satt igång eller uttalat sig om, eller de områdena man liksom har samverkat i, om man får säga så, har liksom, ja, på något sätt så känner någon igen ens namn, eller det dyker upp någonstans, och så hör folk av sig, så att ja. Absolut.
Men Björn, du har ju då erfarenhet av att skriva populärvetenskapligt. Du är ganska aktiv på Twitter. Får se hur länge till, med tanke på hur den plattformen mår just nu. Skulle du säga att det här att vara kunskapsförmedlare eller forskningsförmedlare, är det något man aktivt får liksom ta och göra av sig själv, så att säga?
Ja, men Ja, till stor del. Men det är klart att det är svårt att undvika helt, skulle jag nästan säga. Alltså förr eller senare så kommer nog någon förhoppningsvis visa intresse för din forskning. Och då ska man vara ganska liksom, vad ska jag säga, cynisk och man tackar nej till allt. För det tycker jag man har någon form av ansvar helt enkelt. När man är finansierad åtminstone till en del av offentliga medel, så är det en slags ansvar gentemot allmänheten, tycker jag, att förmedla sin forskning. Så det är den ena delen. Men den andra delen är förstås att ja, det bygger på ett personligt intresse för att, alltså, för den här typen av frågor. Alltså jag tror det behövs någon form av kall eller intresse för att liksom prioritera det. För det finns hela tiden andra saker som kommer till en som behöver göras. Forskningsmässigt, undervisningsmässigt och så. Så att det här är någonting man får sätta av tid för själv ofta.
För det känns som att i ditt fall till exempel, så vill jag minnas att du för kanske 1-2 år sedan kändes som att du tog ett ganska aktivt beslut att nu ska jag bli mer aktiv på Twitter. Jag ska göra det i min roll som historiker. Jag ska starta trådar där jag liksom antingen gör upp med vissa osanningar från historien eller bara allmänt kunskapsförmedlande. Där kändes det som att du verkligen tog ett aktivt språng, så att säga. Hur resonerade du liksom för att komma fram till den punkten?
Jo, men det var faktiskt, det var lite mer än 2 år sedan, för det var under pandemin. Och jag hade haft ett Twitterkonto under ganska många år, men inte alls varit särskilt aktiv. Och nu vet, haft sådär en 100-tal följare och skrev jag någonting, så det var liksom, det blev aldrig någon liksom stor grej av det, så att säga. Men så såg jag ju att det fanns vissa personer som lyckades liksom använda den här plattformen för att nå ut lite bredare. Och i och med att allting annat låg nere, så tänkte jag ska testa några månader och se vad som händer om jag försöker liksom skapa en mer publik forskarprofil. Och så det gjorde jag, och det gick liksom över all förväntan, och så snart insåg jag att jag behövde hitta andra liksom sätt att hantera det här för att det inte skulle liksom ta över min arbetstid och även min mentala hälsa, kan man ju säga, för det är en plattform som kan liksom, ja, vi behöver inte gå in så mycket på det, men det är helt klart liksom en turbulens ibland. Men det som var intressant där och som är viktigt att komma ihåg är att vi pratar här om forskningsförmedling, vi pratar om populärvetenskap, men det finns lite olika roller, tänker jag, och det är viktigt att komma ihåg att en del handlar ju om att nå ut med forskningsresultat, och en annan del handlar kanske om då att i ett lite mer allmän bemärkelse bidra med historiska perspektiv på till exempel aktuella samhällsfrågor, aktuella politiska frågor och så. Och det är väl det som jag tycker med att det här finns absolut störst intresse då på en plattform som Twitter. Att det här finns ett sug, händer det någonting, och så kan man liksom kommentera det med en historikers perspektiv. Och det är också en form av samverkan, fast det inte handlar om att liksom kanske i alla sammanhang förmedla ny forskning.
Jag håller med, jag tror att det är ett jätteviktigt det Björn säger nu, att det handlar, förmedling kan handla om att förmedla ens egna forskningsresultat, men också ens bredare ämneskunskap. Som det ju som sagt absolut finns ett sug av. Mycket av den förmedlingen som jag gör handlar inte bara om min egen forskning. Om man spelar precis in en UR-serie som vänder sig till gymnasieskolan, då är det ju kanske mina bredare ämneskunskaper som antikvetare som kommer in där, och inte bara vad jag själv forskar om. Men jag tänkte på det som Björn sa, att fatta ett aktivt beslut. Jag gjorde någonting liknande när jag hade disputerat. Jag hade ägnat mig en del åt förmedling som doktorand också. Men så kände jag när jag skrev min avhandling, jag skrev den på engelska, och att jag nästan hade tappat svenska som uttrycksspråk. Jag hade inte skrivit på svenska på flera år och märkte att jag faktiskt hade blivit radikalt sämre på det. I alla fall när jag vaknade upp så svettig och ångestriden efter att ha skickat in avhandlingen, att jag hade tappat svenska lite. Så då fattade jag ett beslut att jag ville börja skriva mer på svenska. Men det är inte det vedertagna språket inom, inte heller svensk antikvetenskap. Vi publicerar oss nästan alltid på engelska i internationella tidskrifter. Det är ju en del av den genren. Och då blev förmedlingen ett sätt för mig att få ett utlopp för att skriva på svenska. Så det var faktiskt ett aktivt val, att nu ska jag vill hålla igång svenska som ett språk, och då gör jag det inom ramen för forskningsförmedling.
I rapporten så skriver ni då bland annat om den här nyttogörande aspekten i högskolelagen, att den slår orättvist mot humanistisk forskning. På vilket sätt kan man säga att den gör det?
När det handlar om just nyttogörande forskning i ett bredare forskningspolitiskt perspektiv, så talar man kanske ganska ofta om en ekonomisk nytta. Man talar om forskningsresultat som går att patentsätta. Allt detta är ju jätteviktigt, men det är ju inte alltid applicerbart på humanistisk forskning. Därmed är det inte sagt att humanistisk forskning inte ger en jättestor samhällsnytta. Om vi skulle ta bort resultatet av humanistisk forskning så skulle vi ha ett väldigt mycket fattigare samhälle. Vi tog några exempel som vi lyfte fram i rapporten. Ett sånt är källkritik. Det pratar vi oerhört mycket om. Vi pratar om det i skolan. Alla fick hem broschyren när om krisen eller kriget kommer. Där lyfts källkritik fram som en nyckelkompetens. Och det är ju från början. Källkritik kommer fram inom en dels religionsvetenskap och språkvetenskaplig kontext. Och framförallt sen genom historievetenskapen. Så det är ju en humanistisk metod som nu är någon slags överlevnadskunskap. Eller ska vara. Eller ett annat exempel i språklagen. I 11 paragrafen så står det om ett klarspråksideal som ska råda inom myndigheter. Att man ska uttrycka sig enkelt och begripligt. Så att alla som jobbar inom en myndighet eller har kontakt med en myndighet ska ha det här ett klarspråksideal ska genomsyra all verksamhet. Och det kommer sprunget rakt från en svensk språkvetenskaplig forskningstradition. Så att vi har det ju på så vis. Och vi pratar också om humanioras begreppsliga samhällsgenomslag. Att väldigt många begrepp vi slänger oss med. Det kan vara allt från genus, rasism, diskurs, vad det nu kan vara. Det är humanistiska begrepp som är sprunget ur en humanistisk forskning. Även nya ord som naturkontrakt eller mitt favoritord den här veckan, förpappring, är en humanistisk produkt.
Det får du förklara.
Förpappring handlar helt enkelt om att det här papperslösa samhället vi drömde om när datorerna och internet slog igenom, det har ju inte riktigt kommit. Jag tror att vi alla tre kan skriva under på att vi är omgivna av fler papper och dokument än någonsin. Och då pratar man om en förpappring av samhället. Det är ett underbart ord som kommer från humanistisk forskning.
Under 2010-talet har tillväxtparadigmet ersatts av ett kunskapsparadigm, enligt rapporten. Är det så verkligen?
Vi hoppas det. Jag var inne på det lite i början att jag tror att vi är på väg bort kanske från ett renodlat tillväxtideal utan vi pratar mer om ett kunskapsparadigm som har fått ett ännu större värde i det tidvarv vi lever i just nu med fake news och alternativa fakta. Vi har ett oerhört informationstätt internet att vi värderar just kunskap högre och högre och också framförallt för det demokratiska samhället och här har ju humaniora möjlighet att göra ett jättestort och värdefullt bidrag.
Vad finns det då för fallgropar för humanister som ägnar sig väldigt mycket åt forskningsförmedling, aktivt samverkar och sådär? Kan ni komma på några fallgropar?
Vi har väl varit inne på några saker här. Det här med att det kan svälja upp ens tid, äta upp ens tid. Att man ibland kanske kan hamna i sammanhang där man inte riktigt känner sig bekväm. Helt enkelt man tackar ja till att vara med någonting. Och sen visar det sig att man förväntas leverera väldigt korta, snabba svar på frågor som är väldigt svåra. Och hur ska man förhålla sig till det? När man kanske liksom pressas mer eller mindre till att säga någonting eller uttala sig om någonting som inte låter sig göras inom det formatet. Eller åtminstone inte att man själv känner att man kan göra det. Det är ju två sådana saker. Och sen när det gäller att delta i debatter i offentligheten och så är det ju hela tiden en utmaning att hålla sig saklig. Alltså jag tänker att det är en kärnkompetens vi har inom universitetsvärlden, inom forskningen, att vi kan samtala med personer på ett sakligt sätt även om vi har diametralt olika tolkningar av så att säga, verkligheten. Och när vi förlorar det, då har vi också liksom förlorat tänker jag, en grund för vad vi kan göra och i vår förmedling, i vår samverkan. För det jag tänker också att det är inte bara kunskapen i sig vi förmedlar utan också hur vi gör det. Alltså att vi kan föregå med något slags gott exempel när det gäller offentliga samtal.
Jag håller helt med. Jag tror att det är jätteviktigt att också förmedla ett vetenskapligt förhållningssätt. Och jag tror att det delvis är en övningsfråga, det tycker jag i alla fall själv. Det Björn sa som absolut stämmer, att ibland kan man hamna i ett sammanhang som man inte är bekväm med eller man inser det här kan, läser man det här kan det tolkas helt fel. Att då faktiskt ha tryggheten och säga, nej, men om just det här så kan jag faktiskt inte uttala mig eller jag är inte bekväm med att uttala mig om det här. Att det tycker jag är någonting som jag har blivit bättre på med tiden. Sen en annan sak, jag skulle inte kanske säga att det är en fallgrop men någonting att tänka på. Vi pratar om att det här att det kanske kräver något slags beslut från en själv att jag vill utveckla min forskningsförmedling. Och som kan leda till att man får väldigt många förfrågningar och tvingas tacka nej. Att det inte glömma bort om att tipsa vidare. Det var så egentligen jag kom in på allvar på förmedlingsspåret att faktiskt andra mer seniora kollegor tipsade om mig. När de själva kanske inte hade tid. Så det tycker jag att känner man sig lite överhopad av förfrågningar. Tänka, har jag någon kollega som skulle kunna göra? Kanske har jag en yngre kollega som skulle tycka att det här var en jättefin ingång att få. Det tycker jag man kan ha med sig också.
Samverkan då och forskningsförmedling i meriteringssammanhang då väger just nu kanske inte så tungt som det kanske borde. Ni är inne lite grann på det i rapporten. Vad tycker Humtanke om det? På vilket sätt borde liksom samverkan få, eller borde samverkan ha en större tyngd?
Ja, framförallt så bör det få en större tydlighet. Som det är nu så spelar det roll framförallt i tillsättningsärenden där det är väldigt, väldigt jämnt mellan två kandidater. Då kan det tippa över till någons fördel. Sen är det kanske inte så att samverkan ska väga lika tungt som vetenskapliga och pedagogiska meriter, det säger vi inte. Men det ska vara tydligt hur det mäts. Och där kan man också, det är en sån enkel sak som kanske blir tydligare i utlysningstexter. Vad är det man tittar på? Vad menar vi med samverkan i en utlysningstext? Kan man ge exempel på det? Vi gjorde också en studie av hur det går till vid Linköpings universitet som har skrivit fram samverkan väldigt tydligt i sin anställningsordning. Och det visade sig att det var absolut viktigt för dem. Men samtidigt så har ingen fått avslag på ett befordringsärende för att man inte har ägnat sig åt samverkan. Så att om man skulle ansöka om befordran och överhuvudtaget inte undervisat så kanske den kanske skulle få avslag. Men det gäller inte för samverkan.
Så samverkan har än så länge inte jämförbar tyngd som bibliometri och peer review artiklar och sådana här saker?
Nej, men nu det här är ju inte, det här blir lite mer anekdotiskt bevisföring kanske, men mitt intryck är att det inte heller väger riktigt lika tungt som administrativa meriter. Ofta kommer ju det tillsammans, samverkan och administrativa meriter, och där är min erfarenhet att administrativa meriter också faktiskt väger något tyngre än samverkansmeriter.
Så vad skulle Humtanke vilja se för liksom åtgärder, om du ska återge någon av dem kanske i alla fall? På slutet har ni en lång lista på åtgärder, men vad hade varit intressant tycker du att ta upp här utifrån det samtal vi precis har haft?
Ja, förutom ja, men det vi har sagt att ge tid för samverkan och att det också ska ha ett meriteringsvärde, så tänker jag, vad har vi för kanaler för samverkan? Vi står här just nu i fakultetens poddstudio, det är en sån infrastruktur för samverkan. Vad har vi för kontakter med bibliotek, skolor, bildningsförbund? Vad har vi för ingångar i dagspress till exempel? Vad skulle hända om vi gick samman och talade tydligare om det? Kanske hade en strategi för samverkan. Så frågor som gör strategi och infrastruktur tror jag är viktigt. Sen så, det är ju roligt med att vara en tankesmedja. Vi får ju faktiskt komma med rekommendationer. Det får man ju inte alltid göra som forskare, men det kan vi göra som tankesmedja. Och en rekommendation är att undersöka möjligheter just för hur kan vi ge mer tid för de som vill ägna sig åt samverkan. För det ska vi säga, vill man inte ägna sig åt samverkan så ska det kanske inte vara ett tvång att man ska göra det i väldigt hög utsträckning. Utan det har ju Björn varit inne på tidigare också, att man kanske ska ha någon slags lust till det också. Men de som har det och är duktiga på det, hur kan vi ge dem mer tid? Och där är ett förslag att finansiärer exempelvis skulle kunna finansiera inte bara sabbaticals, alltså att man har några månaders tid att ägna bara åt forskning, utan kanske åt samverkan. Tänk om man istället för en forskningstermin också skulle kunna få en samverkanstermin. Då man ger en person ett halvår åt att exempelvis skriva en populärvetenskaplig bok utifrån personens forskning.
Ja, bra, bra förslag. Jag håller med. Och en sak som ni nämner i den här rapporten som jag också vill liksom understryka, det är ju det här att universiteten och institutionerna har en möjlighet att skriva in det här tydligare när man utlyser tjänster, och att verkligen göra det. Att den här typen av samverkansmeriter ska värderas högre, och att då bedömare till när tjänster ska tillsättas titta på det. För det är svårt liksom att ändra den kulturen, men jag tror att det också är i många fall är bra, därför att personer som syns utåt liksom, eller i offentligheten, kan också bidra till att, vad ska jag säga, legitimera att vi lägger skattepengar på den här typen av verksamhet, och att det är ett sätt att liksom hålla liv i den här kretsloppet helt enkelt som mellan universitet och allmänhet. Så att, ja, nej, men det är en viktig poäng.
Och någonting som jag har tänkt på sistone, som vi inte tar upp i rapporten men som jag själv har märkt av och som jag inte tänkte på från början, det är också kopplingen mellan samverkan, förmedling och undervisning. Jag pratar mycket om det i relation till forskning, att det handlar om att kommunicera sina forskningsresultat, men jag har själv varit med om att studenter har uttryckt en glädje och faktiskt tacksamhet över att deras lärare förmedla sin forskning och syns i media. Så gud vad kul att du var med i det här programmet, för det ger en känsla av relevans och legitimering för deras utbildning. Att de väljer att satsa på att läsa antikvetenskap i mitt fall Det kan ge en ökad känsla av legitimitet om de också märker att deras föreläsare, att deras kunskap är viktig i samhället. Så att jag tror att vi ska tänka, precis som Björn säger, att det faktiskt är viktigt att många av våra kollegor ägnar sig åt samverkan i en eller annan form.
Och apropå det, jag tänkte avsluta med en liten en fråga bara till er bägge två. Om ni skulle kunna tipsa om någon favoritforskningsförmedlare som ni kanske har, antingen någon på Twitter kanske, eller någon som håller på med att skriva böcker eller någonting. Har ni någon som ni kan liksom lämna vidare till lyssnarna här, om så här, spana in den här personen?
Oj, den här typen av frågor är alltid jättesvåra, för det finns, man nämner någon och så glömmer man någon annan, så att säga. Men jag skulle kunna börja med en podd som jag tycker har, som jag liksom alltid har tyckte varit en förebild i det här sammanhanget. Det är ju BBC's In Our Time, deras historiepodd, som alltid liksom lyckats förmedla breda historiska skeenden eller händelser, men med liksom specifik kompetens, forskarkompetens. Så jag börjar där, så slänger jag över frågan till Lovisa, ska se om jag kommer på något mer sen.
Jag plockar nog också upp kanaler där. Inom Humtank så delar vi ut Humtankpriset varje år. För 2 år sedan gick det till Magnus Bremmer som tog initiativ till Anekdot. Rekommenderar att man går in på anekdot.se. Där finns exempelvis Bildningspodden, som jag tycker är en jättebra podd om alla möjliga ämnen med forskare som är inbjudna, både humanistiska och andra ämnen. Och sen här i Lund så ska jag erkänna att jag lyssnar ju slaviskt på podden från juridiska fakulteten Öppet fall. Jag håller just nu på med rättshistoria, ett rättshistoriskt inslag i min forskning, och jag har faktiskt använt det som både allmänbildning och breddning för mig själv, och för att jag tycker att den är väldigt välproducerad.
Jag insåg att jag tipsade ju liksom om en ganska traditionell mediekanal, även om en i poddformat. Men jag vill också samtidigt ta upp det här, just att jag tänker att en av de förändringarna som har skett de senaste åren, det är just att, så att säga, medielandskapet har förändrats tydligt, vilket innebär att en del kanske fortfarande har den här bilden av att forskningsförmedling handlar om att en journalist ska plocka upp, alltså visa ett intresse för ens forskning, och att man blir intervjuad och på det sättet medverkar i offentligheten. Men det är, skulle jag säga, både en utmaning och en fördel idag att vi har mycket mer direkt, alltså möjlighet till direkt kontakt med allmänheten, med publiken, till exempel genom sociala medieplattformar. Och att man då, att det kan vara en fördel att tänka redan i liksom forskningsfasen, alltså tänka kring hur kan jag liksom på något sätt rättfärdiga, eller hur kan jag liksom formulera det här till allmänheten, det jag håller på med. Hur kan jag liksom tänka och prata kring mitt projekt. Så det tycker jag är någonting man ska ta med sig, att det finns den här möjligheten till direktkontakt, och det ger också, även om det kan vara lite farligt ibland, så ger det liksom unika möjligheter faktiskt. Så vi kan inte bara sitta och vänta på att journalister ska höra av sig.
Och apropå det, så kan ju förmedling faktiskt också vara forskningsgenererande. Det kan ju ge nya infallsvinklar och frågor tillbaka till en själv. Så att jag tror det här tvåvägsperspektivet också är viktigt att ha med sig.
Just det, förmedlingen behöver inte sluta, så att säga, vid publiken. Utan den kan liksom studsa tillbaka och förgrena sig vidare. Och sådär.
Absolut.
Tusen tack för dessa tips, och stort tack Lovisa och Björn för att ni ville vara med i den här podden.
Tusen tack.
Tack.